I det andra avsnittet av podcastserien hör vi fortfarande Hannes, Meriam och Caroline berätta om sina tankar och erfarenheter av kroppsaktivismen på Instagram. Det är främst två teman som kommer att behandlas. Det första är den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram och det andra blir en blandning av deras syn på den egna kroppen, kroppsbilden och deras egna Instagram-konton. Vi kommer alltså att gå in på vad Instagram egentligen tillför kroppsaktivismen som fenomen och vad rörelsen på Instagram betyder för de intervjuades identiteter. Tema 3. Den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram. När jag börjar med att fråga Hannes hur den tankar kring den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram ser ut, blir det fort tydligt att den känner sig ganska tudelad och att det inte är någonting som besvaras så enkelt.
Ja, det är väldigt spritt skulle jag vilja säga. Det finns jättemycket fint med rörelsen, gemenskap, att vi vill... Alltså att det ska bli en förändring. Det finns jättemycket bra att säga om rörelsen och att den är väldigt viktig för många människor. Och att det också, men det sker ju förändringar. Alltså om jag tänker bara sen jag började följa Stina så har det hänt ändå mycket på Instagram men också i samhället och i liksom stor media eller vad man ska säga. Alltså tidningar och tv och sådär. Även om det är långt kvar ännu för att det ska bli... Så som jag hoppas att det blir, att det inte bara är normkroppar som syns.
Hannes menar att det visserligen hänt mycket sedan den började följa ett av Sveriges största kroppsaktivistiska konton som bedrivs av konstnären Stina Wolter, men att det fortfarande finns en hel del att jobba med. Det här framkommer flera gånger genom påpekanden som att inga stora förändringar sker över en natt och att sånt tar tid. Hannes poängterar också nästan omedelbart en form av gemenskap som någonting fint i rörelsen. Samt att det finns en delad vilja att skapa förändring. Istället för att se begreppen gemenskap och förändring som två åtskilda fenomen tolkar jag dem som sammanflätade. Och att bägge två bidrar till Hannes formande av sin identitet och aktivism. I sin forskning kunde Charlotte Cooper 2016 urskilja fettaktivism i själva byggandet av gemenskaper i sig och den kallar hon för aktivistisk gemenskap. Det här innebär att de relationer och sociala nätverk som formas när fettaktivister samlas eller utför aktivism också är aktivism. Det här tycker jag blir synligt även hos Hannes. Genom Instagram har den blivit en del av ett kroppsaktivistiskt utrymme, en aktivistisk gemenskap. I vilket den förhåller sig till andra aktivister och interagerar med dem. Det här betyder inte att Hannes måste vara särskilt aktiv i sin växelverkan genom att skriva kommentarer eller gilla andras bilder, utan det räcker egentligen att den tar del av det innehåll som florerar i utrymme. Enligt Cooper, IBID, är utvecklande av gemenskaper och sammanhang av oerhörd betydelse också för fettaktivister. Det här kan ske enbart genom att samlas tillsammans, men det har kapacitet nog att utveckla socialt kapital, skapa värdefulla förbindelser som gör det möjligt att utöva makt, forma egen agens och synlighet samt medföra en upplevelse av legitimitet. Genom sociala sammanhang ges fettaktivister ett berättigande, vilket gör att de kan transformera den uppgivenhet som följer med förtryck till en fördel istället. McAfee och Berry 2005. Den här övergången innefattar dessutom ett kroppsligt och könat arbete. Skeggs 2004. Utvecklande av gemenskaper kan i sin tur ses som en social förändring. När aktivister samlas för att planera och utföra aktivism eller bara umgås, sker det individuell förändring hos dem. Den här individuella förändringen möjliggör sedan i samverkan med den aktivistiska gemenskapen också förändring på samhällsnivå, om än i långsammare takt. Matisse et al. 2018, Rassi 2016, Carter Olson 2016. Utgående från det här ser jag att medan gemenskapen frodas mellan likasinnade aktivister utvecklas också den individuella identiteten som fet, men också som bland annat rasifierad och eller trans simultant. Skapande av den fettaktivistiska identiteten är således en form av aktivism i sig i det här sammanhanget, men som på sikt också påverkar större samhällsstrukturer. I likhet med Hannes är både Meriam och Caroline tveksamma till den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram. Det här uttrycker de genom beskrivningar av att den inte berört dem särskilt djupt på ett vare sig emotionellt eller individuellt plan, vilket främst beror på att den fortfarande domineras av vita kroppar. Meriam förklarar att så fort någon form av aktivism som äger rum i en finländsk kontext till största delen görs av vita människor är det som att någonting fattas för henne. Men det kan också vara någonting med det rent visuella som stör.
To me it doesn't appeal this kind of that I see in many, because I'm a visual person and I like nice pictures and I like this kind of, I don't know. But anyway, to me it doesn't appeal when we make this kind of joke way or comedic way of fat, even though it's body positivity and it's fat activism, but to me it doesn't appeal this kind of very, I don't know, holding your belly in this kind of like humoristic way. That to me is not what I want to do and what appeals to me. So I feel like in Sweden there's a lot more of these people who they take like amazing pictures and they showcase that we too can kind of look good in our own way. I don't know, that somehow appeals to me. But yes. Then again, I don't in any way mean that that isn't as good as the other one. There is a space for both of them, and I feel like bodies need to be shown in all kind of different ways. But maybe that to me was also the reason why I didn't connect with this. It maybe lacked some kind of edge. I don't know.
Yeah, no, but that is the right word. Like, I think edge is the right word. And I also think that we are totally like, it's the like making it so commercial, like that. I think that is one of my biggest issues. Like I know, like my visual, I don't seek into this bright turquoises and yellow next to each other on a white background. And you think I don't want to look like I'm from H&M plus. Advert.
Yeah.
Caroline och Meriams visuella identiteter är starka, vilket kunde konstateras redan i det förra avsnittet. Därför är det knappast så konstigt att dessa kan krocka med sånt som de inte imponeras av i Instagramflöde. Visuell identitet förknippas vanligen med den bild som företag ger utåt och inbegriper alla symboler och grafiska element som uttrycker organisationens grundegenskaper. Caroline och Meriam är själva emot den ökade kapitaliseringen av kroppsaktivismen på Instagram och ingår därför inte i några marknadsföringssamarbeten med företag. Men de är ändå intresserade av att skapa en image som anknyter till deras respektive identitet för att på så vis också forma ett visst rykte om sig. Adami och Jewett 2016 ser visuella produktioner på sociala medier som uttryck för det egna jaget och identitetskonstruktionen. De ser dessutom ett förhållande mellan olika kreativa reproduceringar av smak, estetik och identitetsvärderingar. Caroline och Meriams sociala värderingar formar således deras identitet, men också den kreativitet och estetik som de vill att syns utåt. När det gäller företag kan den visuella imagen tillsammans med kommunikation och beteende spela stor roll för dess rykte. På samma sätt är det Meriams och Carolins budskap och personliga texter som lockar till sig följare, men deras visuella tematik kan inte underskattas. Feta kroppars ökade synlighet är av betydelse för individer, Williams 2017, Dickens et al. 2016, Afful och Ricciardelli 2015, Vuori och Tambunan 2018 och för ett mer positivt samhällsklimat, Bruis et al. 2011. Men hur de porträtteras är också av betydelse. Gurrieri 2013, Poul et al. 2013. För alla tre kontoinnehavare som jag har talat med är det därför av yttersta betydelse att själva få vara aktörer i de delar av sitt konstnärskap som är en del av deras konto. Det visuella stärker dem i det här och det blir en del av deras personliga identitetsskapande. För Meriam och Caroline får lekande med kroppen gärna existera, men de är inte riktigt tillfreds med tanken på att det främst skulle vara den här typen av bildmaterial som får mest synlighet. Deras yttranden kan också appliceras på en identitetsdiskussion som jag kommer att diskutera efter att vi lyssnar på Hannes tankar kring varför rörelsen blivit så stor på Instagram.
Alltså jag tror väl att det har funnits ett behov. Och på något sätt så tror jag väl att man har blivit less på att inte få se andra kroppar. Att inte less på att det är orättvist. Att hur vi blir olika bemött på grund av hur vår kropp ser ut. Att vi får olika vård och så vidare. Och på något sätt att jag kommer till en punkt där det måste ske en förändring. Där vi liksom måste sätta ner foten. Och jag tror väl att när det väl har börjat så är det så mycket lättare att fler följer med och att det blir mycket större. Jag tänker väl att nu när det ändå har börjat och det har blivit ändå så pass stort som det är idag så kommer det bara bli större och större, för det är fler som vågar när man ser att man inte är ensam.
Hannes funderar kring populariteten som ett resultat av en slags snöbollseffekt, där fler vågar delta i rörelsen när de ser att andra också gör det. Det här stämmer troligen, men ett närmare svar på varför den egentligen kunnat växa sig så stor tycker jag vi hittar i Hannes konstaterande att det funnits ett behov. I tidigare studier har man nämligen kunnat notera att stor kroppsstorlek och fethet genomsyrats av kulturella betydelser i de flesta samhällen globalt och att fethet dessutom ofta såväl reflekterar som formar identiteter samt en mer övergripande samhällelig ordning. Bordeaux och Haywood 2003, Brownell et al. 2004. På västerländskt håll, där kroppar ofta dominerar bilden av det egna jaget, Deger och Hughes 1999, står smalhet associerat med identitetsattribut som god hälsa, ungdom, förmögenhet, attraktivitet, behagfullhet, självdisciplin och godhet, Caputi 1983. Fethet har andra sidan tillskrivits identitetsfaktorer som fulhet, könlöshet och något icke-önskvärt, men också att det innefattar specifika felaktigheter i moralen som bland annat bristfällig självkontroll, oansvarighet, inkompetens och lathet. Cordell och Ronay 1999, De Vries 2007. I en rapport om kroppsliga normer och fettstigma i ett globalt perspektiv lade forskarna märke till att övervikt och fethet uppfattades som en sjukdom, men också som något man är personligen ansvarig för. Brewis et al. 2011. Rebecca Poole har tillsammans med Kelly Brownell 2001 samt tillsammans med Chelsea Hoyer 2009 också kunnat visa hur överviktiga deras ordval, personer, möter en utbredd stigmatisering och diskriminering och att de även erfar ojämlikhet när det kommer till arbetsanställning, utbildning och hälsovård enbart på grund av sin kroppsstorlek och vikt. I en nyare studie 2013 visar Poole, Hoyer och Lydick hur bilder i media ytterligare bidrar till att påverka offentliga attityder gentemot överviktiga personer. Bilderna innehöll nämligen inte sällan väldigt stereotypa porträtteringar av personerna, det vill säga att personerna exempelvis skulle vara lata, vilket i sin tur återskapade stigmatiseringen och de negativt laddade uppfattningarna om tjocka människor. Utöver detta berodde attityderna gentemot feta personer i foton också av faktorer som etnicitet och hudfärg, där särskilt feta svarta kvinnor mötte högre nivåer av missnöje och distans. Samantha Murray 2005 menar att sån här kunskap påverkar hur vi uppfattar oss själva i relation till andra och att fettaktivistiska gemenskaper däremot kan fungera som alternativa utrymmen där normativa diskurser kan utmanas genom strategiska former av motstånd. Murray syftar på bloggar, men i mitt fall skulle den aktivistiska gemenskapen både formas, äga rum och utvecklas på Instagram. Bloggar och Instagram räknas båda som sociala medier, men trots sina många likheter anser jag att de också skiljer sig från varandra på ett flertal sätt. För att läsa en blogg behöver du exempelvis gå in på adressen för den webbplatsen varje gång du vill komma åt innehållet. På Instagram däremot räcker det att du klickat in dig på en kontoprofil och börjat följa den en gång för att det som publiceras där sen ska dyka upp i ditt flöde. Större Instagram-konton har också allt mer börjat använda sig av bloggarnas intimitetsstrategier, Abidin 2014. Medan appen för många är mer av ett estetiskt fotoalbum är den för andra ett direkt fönster in i den privata vardagen. På Instagram är det dessutom möjligt att följa med användares uppdateringar och händelser ännu mer omedelbart genom verktyget Story. Till stories kan bilder och kortare videosnuttar laddas upp för att förbli synliga i 24 timmar, efter vilket de automatiskt försvinner. Stories är ofta mindre bearbetade och ämnade att ge ett intryck av att vara tagna just i den stund som någonting händer. Det här erbjuder en ökad intimitet mellan tittaren och den som publicerat innehållet, eftersom det ger en känsla av närhet och att det är äkta. Slutligen är det dessutom möjligt att spela in live-videon på Instagram, där följare kan delta i andra kontoinnehavares videoinspelningar precis den sekund som de sänds. Gillian Youngs 2009 visar hur gränserna mellan privat och offentligt i en globaliserad värld suddas ut genom bloggar. I sin analys identifierar hon hur teorier kring globaliseringen gör det möjligt att förstå bloggande som en social utveckling och inte enbart ett framåtskridande för medier. Jag ser Youngs uppfattning av bloggande, det vill säga som en slags individualiserad form av aktivitet i en offentlig sfär, taget ett steg längre genom Instagram. Bilderna och rösterna existerar inte i ett vakuum, utan gör gränserna mellan det privata och det offentliga ännu otydligare. Det strategiska motståndet hos kontoinnehavarna som jag har intervjuat är ändå detsamma som i Samantha Murrays 2005 fall, nämligen att visa bilder på feta kroppar. Affle och Ricciardelli 2015 menar att den mångfald av visuella porträtteringar av feta kroppar som publiceras på fettaktivistiska bloggar har som syfte att bredda representationen av vilka kroppar som får vara synliga. De konstaterar dessutom att positivt bildmaterial av feta personer även bidrar till att normalisera feta kroppar samt att utmana begränsade narrativ kring fethet. Lauren Gurrieri 2013 menar att hennes bildgalleri Stocky Bodies bryter ner stereotyper av fethet och återhumaniserar feta kroppar. Det här bidrar enligt henne också till ett viktigt utmanande av stereotypa representationer av fethet. Pouls et al. 2013 forskning pekar på att positivare representationer av tjocka personer på bild faktiskt också medförde positivare attityder gentemot fethet och feta personer i allmänhet. I förhållande till det här ser jag därför det behov som Hannes pratar om i sitt citat som ett krav på en självbestämmande rätt över den individuella representationen. Jag applicerar dessutom den här diskussionen på Caroline och Meriams förhållande till vissa typer av representationer av fethet och hur dessa korrelerar med deras eget identitetsskapande. De inspireras till exempel inte av en viss typ av visuell identitet inom rörelsen, men deras identitetsbygge formas ändå utgående från det. Genom att ta avstånd från vissa representationer tar deras visuella identitet ändå form därefter. Orsaken till den kroppsaktivistiska rörelsens växande gemenskap på Instagram tolkar jag därför som ett resultat av en tidigare brist på just sådana här typer av miljöer, det vill säga rum som bygger på en integrerad samhörighet och aktivism, men inom vilka personerna själva står för sin identitetsutveckling. Efter att ha diskuterat kontoinnehavarnas tankar om den kroppsaktivistiska rörelsen övergår vi till Instagram som plattform. Och jag frågar Hannes om den tycker att appen tillför någonting särskilt till rörelsen.
Ja, alltså det tycker jag. Det är ju ändå, alltså det är en stor plattform som är ganska lättillgängligt. Och det är ganska lätt att hitta andra som kanske ser ut som en själv eller som skriver om saker man vill läsa om eller behöver höra mer om. Det är så stort och det finns så mycket att ta del av. Så jag tror att det är en viktig del, absolut. Och att det ja, men dels kan hjälpa på individnivå. Det märker jag ändå själv att för mig har det hjälpt mycket på, liksom, för mig som individ. Men det känns som att det också förändrar på samhällsnivå. Även om det kanske inte går lika snabbt där, men det sker ju ändå en förändring.
Hannes anser att Instagram är stort och lättillgängligt, vilket gör det möjligt för väldigt många att inte enbart delta i rörelsen genom att posta egna bilder, utan också bara följa andra kroppspositiva aktörer. Men den är osäker på hur mycket rörelsen egentligen förändrar maktförhållanden och strukturer på samhällsnivå och menar istället utgående från sina egna erfarenheter att det kanske mest är för individer som den kan hjälpa. Hannes tankar kring en alldeles för snäv kroppsaktivism på Instagram kan placeras in i en diskussion där rörelsen främst anses bredda en viss representation, exempelvis vita, heteronormativa cis-kvinnor, och som i första hand underlättar för individer, men som inte förändrar maktstrukturer. Det här överensstämmer med Maya Meyers 2013 upptäckt att även inom fettaccepterande rum förekommer hegemoniska ideologier. Meriam är inne på samma spår som Hannes angående den lätta hanteringen av Instagram som en orsak till att rörelsen vuxit sig stor på applikationen. Men hon påpekar samtidigt att appen också bidragit till att kroppsaktivismen kommit ur sin bana. Enligt Meriam är kroppsaktivismen inte längre det som den började som. Och tillsammans med Caroline resonerar de kring rörelsen på Instagram så här.
Instagram is the reason why I love body positivity, but it's also the reason why I hate it. It mellows the message. It makes the message more of a personal statement as an activist movement statement.
Yeah, that's really well put. I think it's so sad that it's so just personal, kind of me, how I feel about my body, when it totally lacks the aspect of the activism and doing, taking a stand and doing things to change the kind of climate that we're in.
And usually, like, I think that especially that the body positivity personal statement doesn't thrive to change anything necessarily at the moment. And it's used by mostly people who are already privileged on the on the matter. But I don't hate it. I don't totally hate it either. I hate that side of it.
Yeah,
exactly. But also I would not be a body activist in case there was no Instagram, maybe.
Hannes, Meriam och Caroline är alla tre överens om att kroppsaktivismen på Instagram är lite för personlig för att kunna kallas aktivism. Istället för att bara fokusera på den egna kroppen och hur individen själv känner sig, borde det ägnas mer tid åt att förändra det rådande samhällsklimatet. I sin studie av kvinnliga bloggare i internetrummet The Fatosphere konstaterar Bronstein 2015 att ett engagerande i dessa bloggar kan hjälpa vid ökningen av empati samt ge insikt i feta kvinnors levda erfarenheter och känslor. Men hon understryker också att trygga internetforum inte utplånar de realiteter som kommer med att leva i ett patriarkalt, kapitalistiskt, rasistiskt och heteronormativt samhälle. I sin studie av två Instagram-konton undersökte Vuori och Tambunan 2018 komplexiteterna med vad de kallar för positive body image activism och som jag valt att likställa med den kroppsaktivism som jag berör här. Det här gjorde de genom dessa kontons inlägg och kommentarsfält. De kunde bland annat se att i responsen var människor antingen stödande eller ifrågasättande gentemot rörelsens syfte. Också bland de som var positivt inställda till aktivismen fanns det personer som ändå ställde sig kritiska till de sidor av den som inte passade in i deras egna ideal om hur den borde vara. Enligt den här studien kan man placera in Hannes, Meriam och Caroline i den kategori av personer som är positiva till kroppsaktivismen på Instagram men som också samtidigt förhåller sig kritiska till den eftersom de ser den som hittills ofullständig. Cooper 2016 understryker också att fettaktivism inte handlar om kroppspositivism eller ett måste att älska den egna kroppen, vilket jag tolkar att det är någonting som Hannes, Meriam och Caroline är inne på när de talar om en alltför personlig rörelse där individen och dens egna känslor står i centrum. Men Cooper ser också aktivism i mindre handlingar, som exempelvis i att bara överleva, vilket eventuellt det personliga kan vara. Det personliga som politiskt är en mogen tanke inom feministisk politik, men inte nödvändigtvis en föråldrad sån. Den personliga aspekten i kroppsaktivisters inlägg kan möjligtvis tillföra just det som får andra personer att relatera till, känna med och reagera på innehållet i första taget. Enligt personerna som jag har intervjuat är rörelsen alldeles för personlig just nu och förändringen får inte stanna där. Men enligt tidigare forskning, Affol och Ricciardelli 2015, Bronstein 2015, Vuori och Tambunan 2018, Sastre 2014, Williams 2017, Dickens et al 2016, så är det ändå i det personliga som allt börjar. Efter att ha diskuterat Instagram som medium och plattform för kroppsaktivismen undrar jag om Hannes, Meriam och Caroline tycker att feminism överhuvudtaget existerar inom rörelsen på Instagram. Caroline och Meriam vill gärna att feminism ska vara en del av kroppsaktivism, men i sådana fall ska den vara intersektionell, det vill säga inte bara fokusera på dem som befinner sig i normen, vilket de anser att ofta är fallet just nu. Så här resonerar Caroline om feminismens vara eller icke-vara.
maybe more in places that are not so white as Finland.
Mm.
And maybe more in places where kind of like I have this weird picture in my head, kind of that Swedish body positivity movement was kind of is thriving because of feminists.
Mm.
I have this picture in my head. Is it true? I don't know. Or yeah. Is it just a picture that I have in my head? But I think that, for example, like UK scale, I think there is more intersectionality to be found in that context or states.
Mm. Yeah.
And then in places where they don't have necessarily the same words for things, I don't know at all. I really would like it to be. I so hard want it to be, but I can't find the kind of like thread that I could be like, yes.
Karolins uttalande är intressant, särskilt i kontrast till Hannes som säger så här.
Oj, det är en så svår fråga. Mycket för att vad som räknas som feminism. För många har ju en feminism som är transexkluderande. För mig är inte det feminism. För andra är det feminism. Så att jag tycker det är svårt. För att jag tycker ju fortfarande att den är ganska transexkluderande. Och då har jag svårt att säga att den är helt feministisk. Men många skulle nog säkert säga att den är det. Alltså, det finns ju så många som ändå är så här kända feminister som ändå är transexkluderande i sin feminism. Och för mig går det inte riktigt ihop. Jag tycker att rörelsen behöver bli mer intersektionell och genomsyras av intersektionell feminism. Men den är ju ändå till viss del feministisk, tycker jag.
Precis som Caroline och Miriam är Hannes tveksam till om den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram verkligen är feministisk, eftersom den tolkning av vad feminism är inte alltid överensstämmer med den vita feminismen. Medan Caroline har en bild av att svenska kroppsaktivister generellt är feministiska, så är det inte någonting som Hannes kommer in på. När Caroline föreställer sig en intersektionell feminism tänker hon att den eventuellt är mer utbredd på andra platser än Finland, eftersom Finland är så vitt, och tänker sig då att Sverige kanske är ett sådant exempel. Men Hannes citat pekar på en transexkluderande feminism som florerar i det svenska kroppsaktivistiska Instagramklimatet och som därmed inte gör rörelsen intersektionell alls. Min tolkning av bägges tankar är att de utgår från personliga erfarenheter. Medan Caroline definierar intersektionalitet utgående från ras och etnicitet gör Hannes det med hänsyn till könsidentitet, vilket jag tror att beror på att de identifierar sig som brun och cis-kvinna respektive vit och icke-binär. Janna Fickan och Esther Rothblom, 2011, menar att feministiska forskare borde ägna mer uppmärksamhet åt feta kvinnors levda erfarenheter. Enligt Cooper, 2010, har fethet i feministiska diskurser kommit att kretsa för mycket kring ätstörningar och kroppsdysfori, någonting som hon anser att inte hjälper vare sig fettaktivismen eller fettpolitiken. För Hannes, Miriam och Caroline är det bristande inkludering som är det största hindret för att se kroppsaktivismen som feministisk. Och den här exkluderande diskursen genomsyrar inte bara Instagram, utan en hel forskningstradition också. När fettaktivismen väl diskuteras i akademiska sammanhang är det inte sällan som den förhåller sig väldigt normativ, vilket tidigare forskning tyder på. Carolins citat om att hon har en bild av den svenska kontexten som mer inkluderande tyder eventuellt på den bild som rörelsen och aktivisterna vill ge av sig själva, nämligen som medvetna och samtida, medan representationen fortsättningsvis halkar efter och gör att frågan vems feminism blir hängande i luften. Tema 4. Kroppen, kroppsbilden och det egna Instagram-kontot. I den följande delen av det här poddavsnittet tittar jag närmare på hur Hannes, Miriam och Caroline pratar om kropp, kroppsbild och sina egna Instagram-konton. Och jag är fortfarande särskilt intresserad av det här i relation till deras identitetsskapande. Hannes lade upp sin första helkroppsbild våren 2017 och menar att den största orsaken till det här var en slags frustration på att inte kunna vara ärlig eller sig själv fullt ut på sitt eget konto. Publiceringen medförde först en enorm nervositet och ångest, men nästan 2 år senare förstår den inte riktigt vad de här känslorna bottnade i. Och så här resonerar den.
Jag tänker väl främst att jag nog var nervös för vad mina närmsta skulle säga. Jag hade ju inte lika många andra följare då. Visst, jag hade ändå ett antal, men den största majoriteten av ändå folk som jag på något sätt kände i verkliga livet också. Och jag tror jag nästan var mest nervös inför deras reaktion. Och jag vet egentligen inte varför, för det är väl liksom ingen som sa någonting eller skulle säga någonting. Men jag var ändå liksom nervös för att man lägger liksom inte upp riktigt sådana bilder vart jag kommer ifrån.
Enligt Hannes var det mest orolig över vad personerna i dens närhet skulle tycka om bilden, eftersom det inte alls är vanligt att publicera sånt material i hemkretsarna. Det här kan eventuellt bero på att medan fettaccepterande rum, som det på Instagram, är ämnade att vara trygga platser där deltagarna inte ska behöva oroa sig över normativa kroppsideal, Williams 2017, så är tryggheten inte garanterad utanför dessa skyddade arenor. Trots att den digitala fettaktivismen fortfarande inte gjort tillräckligt med rum för feta personer som inte är vita, funktionsnormativa eller som identifierar sig utanför en heteronormativ köns- och sexualitetsnorm, så anser Williams att dessa utrymmen ändå växer sig större hela tiden. Det här innebär att den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram ändå kan erbjuda en, till viss del, säkrare plats för marginaliserade personer att vistas i än utanför. Idag tycker Hannes att den första bilden som den publicerade för 2 år sedan är väldigt fin, men kan ändå minnas den jobbiga känslan som uppstod vid publiceringstiden. Det här gör det också möjligt för den att göra en jämförelse och konstatera att det har skett en förändring i dens förhållande till kroppen. Hannes menar att det lätt händer att man inte anser att man kommer någon vart i sin personliga utveckling och uttrycker därför en glädje över att kunna ha kvar bilderna på sitt Instagramkonto som en påminnelse över den egna kroppsliga resan. Alexandra Sastre, 2014, har studerat kroppspositiva webbsidor för att undersöka hur narrativ kring autenticitet och identitet förhandlas när kroppen performeras och sprids på internet. Hon upptäckte bland annat att i en digital kroppspositiv kontext är det inte bara enskilda kroppsliga performanser utan snarare en hel uppslutning av performanser som tillsammans bildar ett slags arkiv av rörelsen. Allan Sekulas 1986 studier av kroppen i anknytning till arkiv visar hur fotograferande har varit ett verktyg för både juridiska och medicinska institutioner i katalogiseringen av kroppen. Den här katalogiseringen har använts för att konstruera vad Sekula kallar för den kriminella kroppen, placerad i underläge i relation till andra överordnade kroppar. Sastre, Ibid, ser vad hon anser är problematiska likheter mellan kroppspositiva webbplatsers bildarkiv och medicinska arkiv med deras långa historia av patologiserande av kroppar. Men jag tolkar det som Hannes berättar i mer positiva ordalag. För Hannes är möjligheten att publicera kroppspositiva bilder på Instagram också vad som gör kontot till ett konkret bevis för framsteg i den personliga relationen till kroppen. Det här kan därför också uppfattas som ett positivt steg i den egna identitetsutvecklingen som fet person i ett fettfobiskt samhälle. Caroline och Miriam kämpar i sin tur fortfarande med att både fota kroppsbilderna och att publicera dem.
I've become emotional now just talking about it because I fucking hate it. Every day I fucking hate it even more. But it is absolutely the only way to heal for me.
Yeah.
And then it's all these people who have been on this journey have thankfully been very safe for us. And it's totally different. I don't think I would be ever taking pictures of my body if I wasn't doing this with Miriam. Mm. There would be no chance.
Yeah, the pictures are still hard to take, but you kind of grow this kind of understanding that, okay, it's going to be hard now, and it's going to suck, and you're going to be so emotional, and you're probably going to cry, but then you will get through it, and when you post it, it will have some kind of meaning also to yourself.
Yes, of course.
And then to other people.
Yes.
And it's liberating then to post it, and then I find it still very shocking to have all these positive messages for our pictures. Mm. It's still like, even though we've posted quite many now, but it's still kind of always very surprising that there is a positive feedback.
Caroline uttrycker en stark avsky mot allt vad det innefattar att först fotograferas och sen lägga upp bilderna i offentligheten. Men hon menar också att det inte finns någon annan utväg för henne om hon vill leka på ett mentalt plan. Miriam instämmer och menar att det som hittills har varit uppmuntrande är tanken på att det hela förhoppningsvis också skapar mening för henne själv i slutändan. Studier visar att det sker en individuell förändring på det här planet. Dickens et al. 2016, Affol och Ricciardelli 2015. Men också på samhällsnivå, om än mer begränsat. Selig et al. 2019, Carter Olsson 2016. Både Miriam och Caroline menar att Instagram-kontot inte är någonting som de skulle kunna driva enbart för sin egen skull, utan någonting de gör i hopp om att kunna vara en del av den samhälleliga förändring som de önskar att ska ske. Hannes är också inne på samma spår då den uttrycker förhoppningar om att det finns människor bland dess följare som får ut någonting av att följa den och syftar då främst på transpersoner. Miriam vittnar om en slags inre lättnad när bilderna av henne och Caroline väl publiceras. Och för hennes egen del har det också varit hjälpsamt att se andra konton publicera kroppspositiva bilder. Det här är någonting som Gurrieri 2013 och Poole et al. 2013 kunnat konstatera att det är hjälpsamt för individer. Både Miriam och Caroline ser det inte som ett alternativ att vara ensamma om kontots kroppsaktivism, som till exempel Hannes och många andra är. Utan för deras del är det absolut nödvändigt att göra aktivismen tillsammans. De ser varandra som stöttepelare och mental bekräftelse för alla de känslor som de känner under processens gång. Att göra jobbet ensam ser de därför som någonting väldigt beundransvärt, men också väldigt skrämmande. Jag lägger märke till att bildpubliceringen för alla tre intervjuades del är någonting otroligt smärtsamt och att de mentala reaktionerna också övergår till kroppsliga sådana som när Miriam beskriver att hon ibland kan gråta under en fotografering. Men jag ser också att genom den smärtan har aktivismen hittills ändå lyckats medföra förändringar i både kroppsuppfattningen och den egna identiteten. Det här stämmer också överens med deras tankar om kroppsaktivismens effekt överlag, nämligen att den verkligen bidrar till en förändring hos individer. Nathalie Rassi 2016 har genom populära hashtaggar och kroppspositiva konton undersökt om Instagram erbjuder en plattform för motstånd och för förändring i hur vi uppfattar kvinnors kroppar. I likhet med forskningsstudier av Bronstein 2015 och Sastre 2014 kunde hon konstatera att även om appen visserligen erbjuder möjlighet för alternativa representationer av kvinnors kroppar så reproducerar ändå majoriteten av bilderna i det kroppspositiva Instagramflödet mediernas framställningar av kvinnokroppen. I linje med det här ser också Hannes att det kan vara svårt att se de egna kroppspositiva bilderna som att de kunde påverka samhället i någon särskild riktning. Men i samma resonemang säger den också så här.
Så vet jag inte om det jag gör på något sätt påverkar samhället i stort. Men det är väl inte det jag heller tänker att det ska göra. Jag tror inte att det ska liksom göra vårt samhälle till något mycket bättre. Men det kanske kan hjälpa enskilda individer. Och det är det viktigaste.
Hannes gör någonting intressant här. Den förnekar inte att kroppsaktivismen på Instagram, som den ser ut idag, kanske inte bidrar till någon större social förändring, men tänker att det kanske inte heller är meningen. Enligt Hannes är det nämligen också otroligt viktigt att individerna som påverkas av samhällets ideal faktiskt mår bra. Med tanke på Hannes tidigare citat tolkar jag inte alls det här som att Hannes inte önskar sig en förändring, utan snarare att det är på individnivå som det ändå får börja. Med tanke på den forskningslitteratur som pekar på en ineffektiv och svag digital kroppsaktivistisk rörelse när det gäller samhällelig förändring så ser jag Hannes kommentar som en intressant motpol i den diskussionen. Kroppsaktivismen påstås i många fall inte vara radikal nog och att den istället för att skapa ett verksamt motstånd till normer har blivit en del av samma konsumentkultur som kapitaliserar på förtrycket av kropparna inom rörelsen från första början, Swinar Horta 2016. Samtidigt visar forskning, Poole et al. 2013, också att mer varierande och positiv porträttering av feta personer faktiskt påverkar allmänhetens uppfattningar om vad feta kroppar betyder. En annan kritik mot den visuella kroppsaktivismen på Instagram som har cirkulerat både i och utanför sociala medier är att den istället för att försöka bryta ner normen gör allt för att bli inkluderad i den, Magnusson 2018. Det här kan till exempel ta sig uttryck genom lättklädda bilder och en del kroppsaktivisters vilja att kunna uppfattas som sexiga, någonting som feminismen länge har kämpat för att förändra, Persdotter Wallström 2018. När jag frågar Miriam och Caroline hur de ser på den här diskussionen, alltså om att kroppsaktivism objektifierar kroppar, så säger de så här.
I don't know what you think, I think it's bullshit. Also it's a sexual, like we've been talking about this objectifying and also this like over-sexualizing the fat body because it's naked. Well, first of all I think that the objectifying elements and sexualizing elements needs to be removed from this conversation because it's a totally different thing. We are living in bodies that are not shown. Not shown in the media, not shown in any kind of context.
And they're hated, people are disgusted about it. There's still made shows where they laugh at fat people and make them lose weight and some kind of weird prevention shows and everything. So I think the state that we are now, I think it's not kind of possible. Maybe in the utopia, when we get to the level where there is no shame in being fat, then we could start to think about, okay, do we need to always show fat people naked? But at the moment, I think it's super important that we see fat bodies as naked as possible, so that it can be normalized.
Min tolkning av argumenten om att kroppsaktivismen inte skapar någon radikal förändring är att det är väldigt mycket fokus på en idé om ett utopiskt samhälle där kroppen inte längre ses som ett objekt i någon bemärkelse. Målet är visserligen just det här för de flesta inom rörelsen, inklusive Hannes, Miriam och Caroline. Men som Miriam också antyder skulle det i så fall innebära att hoppa över nödvändiga steg på vägen. I det förra avsnittet påpekade också Hannes att inga stora förändringar sker över en natt och den ser dessutom inget orimligt negativt i att rörelsen hjälper individer, någonting som den bevisligen gör, Williams 2017. Det som jag ytterligare tycker att är intressant är hur rörelsens påverkan på individer inte verkar anses ha någon större betydelse för samhället i stort. Är inte förbättrade attityder gentemot feta kroppar och feta personers läkande mentala hälsa bekräftelse på att samhällelig förändring faktiskt sker, och det tack vare en visuell kroppsaktivism? Det tycker jag mig se bevis för, Caldeira et al. 2018, Matish et al. 2018. Och det anser också de tre kontoinnehavare som jag har pratat med. Men i likhet med den forskning jag tidigare har refererat till ser också de samtidigt en fara med att det personliga blir en för stor del av förändringsarbete. I följande citat från Hannes kan man se hur aktivism, könsidentitet och kroppsnormer vävs ihop till en diskussion om identitet och vad det egentligen betyder att inte tillhöra normen på flera olika sätt. Här frågar jag om dens kroppsaktivism är kopplad till någon annan aktivism som den ägnar sig åt.
Alltså det hör väl ihop med min transkamp ganska mycket. Det finns ju också normer inom transvärlden, hur en transkropp ska se ut. Det finns egentligen ganska mycket normer, både liksom, men också från cispersoner, att du är inte trans nog för att du har bröst och du säger att du inte är en kvinna, det går inte ihop. Att det finns liksom föreställningar hur kroppen ska se ut. Så att de går väl ihop ändå ganska mycket, för att det är väl ändå mycket det jag också vill på något sätt förändra. Hur vi ser på kroppen och vad som är en kvinnokropp, vad är en manskropp, vad är bara en kropp. Hur kan en icke-binär kropp se ut? Måste den liksom ha platt bröstkorg för att vara en icke-binär kropp? Liksom, kan jag bli sedd som icke-binär fast jag har bröst? Det borde vara en självklarhet, men det är ju inte det. För att jag så liksom, tolkar folk mig som kvinna för att jag har bröst. Och det är för att vi har den föreställningen om att det är så en kvinnokropp ser ut. Och det är ganska mycket de normerna och föreställningarna som jag försöker att ändra och förändra hos folk genom att visa min kropp. Att så här kan en icke-binär kropp se ut. Den behöver inte vara platt och smal som ganska många tror att den ska vara.
För Hannes är det inte bara fråga om en fettcentrerad kroppsaktivism, utan också en aktivism där den vill utmana könade kroppsnormer och utvidga synen på hur kroppar kan se ut oberoende av kön. Om kroppsaktivismen hittills främst kunnat tolkas som ett fenomen som till största delen skapar förändring för individer och deras personliga förhållande till den egna kroppen, tycker jag mig här se hur Hannes kroppsaktivism inte bara sätter mål utan aktivt bidrar till just den samhälleliga förändring som den menar att behövs. Enligt Zoe Maleo Irwin 2012 bör en fettaktivistisk rörelse som vill komma någon vart i sitt arbete inte fokusera så mycket på att försöka föra fethet och feta kroppar under begreppet normalt, utan istället utveckla en mer kritisk kroppspolitik eftersom kroppsliga normer hela tiden omformas. När Hannes publicerar bilder på sin kropp, som inte bara är tjock utan dessutom tillhör en icke-binär transperson, skapar den representation i det kroppsaktivistiska Instagramflödet. Men samtidigt breder den också väg mot en framtid där flera olika typer av kroppar och identiteter bekräftas. Jag hävdar att det här inte nödvändigtvis är en del av ett normaliserande, utan det är snarare ett långsamt utplånande av normer överhuvudtaget. Miriam talar i sin tur om hur handlingen att ta bilder på sig själv eller låta någon annan fotografera hennes kropp har hjälpt henne både se sin kropp och kroppsligen uppfatta den på helt nya sätt.
Well, I've been taking pictures of myself quite long, not long and long, but like a few years now. It has been, I have sometimes really hard time on like knowing where my body goes. Like I don't see myself, even though I look in the mirror, I just can't like recognize myself or see myself truthfully kinda. So then through taking pictures, it has helped me to like see myself the way I am. And how my body is in different kind of like positions and when I move. I think it's part of because when I grew up, my mom used to always tell me not to look in the mirror because it was seen as this kind of vain thing to do. So I've never really, when I grew up, I've never really looked at myself in the mirror that much. And then all the internalized hate for my body has stopped me from looking at myself properly in the mirror for many years. So then I realized that these photos are helping me do that.
Miriam beskriver en intressant upplevelse av den egna kroppen. Nämligen att hon inte tidigare riktigt kände att hon visste exakt var hon hade den, eftersom hon länge undvek att titta på sig själv i speglar. Genom fotograferande och aktivismen har det här sakta förändrats. Bilderna hjälper henne att se sig själv i olika vinklar och ger henne på så vis också en bättre uppfattning om den egna kroppen. Gurrieri 2013 upptäckte också hur fettaktivisterna som fotograferades inom ramen för hennes forskning upplevde att de fått nya perspektiv på sin relation till kroppen och det som en av dem kallar för sin internaliserade fettfobi. Miriam nämner också sitt eget internaliserade hat gentemot den egna kroppen som någonting som har hindrat henne från att överhuvudtaget titta på sig själv tidigare. Hannes, Miriam och Caroline vill i likhet med aktivisterna i andra studier också bidra till en förändring som inte bara hjälper enskilda individer utan också förändrar hela samhällsstrukturer. De vill inte att kroppsaktivismen ska stanna på individnivå, men samtidigt är effekten på det personliga en central del för att hela rörelsen, men också den egna aktivismen, ska kunna frodas. Det personliga är förbundet med aktivismen och därför bidrar den till Hannes, Carolins och Miriams individuella identitetsutveckling, lika mycket som den utvecklingen i sin tur påverkar aktivismen. Här kommer det andra poddavsnittet till sitt slut. I den här delen har jag först diskuterat Hannes, Miriams och Carolins syn på den kroppsaktivistiska rörelsen på Instagram och avrunda med en inblick i deras respektive förhållanden till kroppen. Det tredje och sista poddavsnittet avrundar serien och där är det aktivism och inkludering som ligger i centrum. Musiken som du har hört är låten Chances av The Devil Music Company. Tack för att du har lyssnat.